Hallå.
Hallå.
Hallå. Ja, precis.
Ja, där är vi alla.
Så. Nu är vi alla här.
Nu är vi alla här.
Fan, Tom och Petter har varit här igen alltså.
Vem är egentligen Tom och vem är Petter?
Det vet båda jag inte. Är Tom och båda är Petter.
Ja, vad heter Tom och Petter i efternamn?
Tom och Petter.
Ja, ena heter Tom och ena heter Petter.
I efternamn.
Ja, precis.
Och vi fan, hej och välkomna till podcasten Alla goda ting i tre.
Alla goda ting i tre.
Varmt, varmt välkomna våra söta små kaniner.
Ja, fan vad kul att vi sitter här igen.
Och vi sitter i den lilla studion idag. Mm. Det här är den studion som vi har
hatat.
Ja, vi har hatat den så himla, himla länge.
Ja, det har blivit ett stående grej att vi får aldrig den här studion.
För att vi har ju egentligen, vi ska inte sitta i den här, det ska sägas.
Varför då?
Därför att vi är för stora för den här studion.
Ja. Vi är för stora för den här studion.
Men vi har ju egentligen den stora studion bokad.
Ja.
Men så kommer vi hit idag och så sitter de här jävlarna, när skrattar du förlorar, eller vad är de heter? Skrattar du förlorar du?
Mm. Heter de skrattar du förlorar?
Ja, men du vet de här...
Jo, alltså jag vet vilka, men vad,
som kör sådana här pappaskämt.
Är det deras förnamn?
Ja, det tror jag.
Ja, de heter så.
Ja.
De har tagit vår studio.
Precis.
Det är helt sjukt. Jag tycker att så här, det känns som att alla är emot oss nu.
Ja,
nu är
det inte bara skatter och förlorar.
Nej, men det är de här små tekniska sabotagen som är otrevliga.
Men Tom och Petter är ju mer subtila.
Ja,
de kommer ju inte liksom att ta hela vår studio.
Nej, men jag tänkte på det. Vi ändrade ju vår studiotid till fredagar.
Ja.
Och sen så när vi kommer dit en fredag,
då är Tom och Petter där också.
Ja, de är där innan oss.
Ja, de förföljer
oss. Hur kommer det sig? Och de har varit, det har hänt förut.
Det är ju konstigt.
Ja, men vi har inte alltid haft
fredagar. Antingen poddar de varje dag.
Eller så kollar de vårt schema och bokar in sig direkt innan. För
alltså,
att
de
kunna
är
sabotera.
Så jävla sjuka.
Jag tror att de kollar in vårt schema. För när, tänk så här, de hade suttit podda och sen kommer vi in i poddstudion och då har de döpt vår fil till RMMs inspelning tar bort sen.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, jag tycker det är så jävla tråkigt alltså. Ja, här försöker vi bedriva en
seriös verksamhet.
Ja,
det är en vinstdrivande verksamhet.
Men vi har en studio och vi har mickar, det är allt vi behöver.
Ja.
Så att nu rockar vi loss.
Boys, jag måste verkligen bara öppna upp mig här.
Ja, kör igång.
Och berätta en sjuk grej.
Okej.
Okay. Det var så här, kom ihåg när vi snackade för typ ett poddavsnitt sen om gynekologer, eller kanske var två poddavsnitt sen.
Mm.
Och då hade vi snackade vi om vet du det, att man inte om man hade kollat prostatan.
Exakt.
Just det.
Lyssna på den här nu. Jag gick, för det har svidit när jag kissat i typ 2-3 veckor.
Oj.
Så tänkte jag bara shit, nu har jag fått någon jävla läskig sjukdom i snoppen.
Ah.
Så kollade jag mig för alltså sjukdomar. Klamydia och sånt. Eller klamydia kollar jag för. Och sen får jag test och bara det är negativt.
Så man är hemtest eller?
Ja, exakt. Mm. Man kan beställa så här. Sen kissar man en liten kopp. Men det fortsatte klia, eller svida. Och sen så sa de att det kan vara urinvägsinfektion.
Mm.
Och det kan vara mer allvarligt hos killar.
Just det.
Det är väldigt ovanligt hos killar också.
Exakt.
Till skillnad från tjejer.
Ja, för det är mycket lättare för en tjej att få det.
Ja, exakt.
Det är mer öppet där nere typ. Och då ber man komma in till vårdcentralen. Jag gör det. Sen så har jag tagit det här testet. Och sen säger han bara ja. Då ska jag kolla din prostata också.
Nej.
Nej.
Jo.
Va?
Och jag...
Va, så, hur
gjorde
han då?
Nej, du skojar.
Sa han av med byxorna? Nu kör vi.
Ja, nej. Han bara, så kan hoppa upp här så kan jag kolla din prostata. Och jag blev helt tagen på sängen.
Nej, alltså, vad skojar
ja, och så du? Du har ju jinxat dig själv.
Ja, så alltså, vad fan. Jag bara, det här är för sjukt. Alltså, då hade vi snackat om det.
Men vad fan?
Precis innan. Och jag bara, men vad, jag bara, måste du göra det här? För att jag har urinvägsinfektion. Vad har det med min prostata?
Ja, du rör inte min röv.
Du rör inte min röv.
Nej, inte nu alltså.
Jo, men han bara, jo men det är viktigt att kolla det. För det kan ha en koppling. Så jag bara, ja. Och sen säger han bara, ställ dig här liksom. Och sen får du dra ner byxorna.
I doggy?
Nej, då var jag inte doggy utan då ska jag först kolla mina... Softa. Men då ska jag först kolla mina, alltså, mina bollar. Så då fick jag dra ner och sen satte han sig på knä och kollade mina testiklar liksom. Ja. Och
bara det kändes... Satte han sig på knä?
Ja!
Nej.
Jo, han satt på knä. Och så hade kugen rätt i ansiktet. Och sen sitter han och kollar.
Hade du stånd också då?
Nej, ingen stånd. Men däremot tänkte jag så här, bara, hur sjukt vore det inte om jag fick stånd?
Ja, ja.
Men då kollade han så här och sen så bara, ja, då får du lägga dig i fosterställning på britsen liksom.
Nej.
Jo.
Nej, är det fosterställning som de tar?
Det var ju exakt det här vi pratade om.
De tar den i fosterställning alltså.
Oh,
så jag ligger där som litet alltså, man är så jävla
på britt.
På britt så man känner sig så liten. Och sen kommer han hade stor hand också, drar på sig en handske.
Nej.
Drar glidmedel.
Va? Nej.
uppe.
Nej.
Va? Jo.
Det kan han inte göra.
Jo. Alltså jag kände, det kändes som ett övergrepp. Jag, för jag blev så chockad.
Men vadå, hur var det? Berätta.
Det gjorde ont.
Nej.
Jo, det gjorde jätteont. Det gjorde ont upp i magen.
Åh, fy.
Det var inte skön känsla.
Nej, men då han tog
det var asskönt.
Det är helt sjukt det, den kopplingen.
Ja, det är helt sjukt.
Och grejen var, alltså jag hamnade i chocktillstånd, för jag egentligen, det var i Sickla jag gjorde det där. Och jag egentligen skulle gå och handla grejer efter. Men jag gick bara direkt efter det. Bara direkt ner till tåget och bara åkte hem.
Walk of shame.
Ja, men det fattar jag.
Det gjorde ont också när jag gick. Aj.
Älskling.
Ja, fan, men jag tycker väldigt synd om det.
Men vad fan, när pratade, när tänkte du senast på liksom prostatan innan?
Aldrig. Nej, hur sjukt är inte det?
Ja, det är en sjuk sammanträffande.
Ja, det är sannolikheten på det.
Alltså, liksom. Det är en sån låg sannolikhet. Och sen frågar honom efter. För vi hade snackat om att det finns en ålder man ska testa sig.
Ja.
Just det.
Och frågar honom efter. Så här, bara, men är det någon? För då tänkte jag, det är skönt att ha det gjort så här.
Ah.
För det lär ju ändå komma den åldern. Och han bara, nej. Det där tror inte jag på. Man behöver aldrig kolla. Jag har aldrig kollat med så.
Okej. Han tror inte på det.
Nej, han sa att han inte
tyckte. Men vad fan skulle han upp och gräva i dig?
Ja. Rör mig i rövhålet.
Det är helt orimligt.
Nej, det där behöver man aldrig kolla med.
Nej, det där tror jag inte på. Det är ett snack liksom.
Jag trodde att du ville.
Nej. Ja, vad gjorde vi bara här för att vara kul? Alltså, var det den?
Ja, men
sen hade han konsensus då?
Ja, men han men det är det också. Tänk om det verkligen var, om jag hade sagt nej, du rör inte mitt rövhål liksom.
Ja.
Då hade han sagt, okej, absolut. Men tänk om det var på grund av att han kände att han, att jag ville.
Men
jag gick in och kollade, för att jag tänkte så här, var det här ett övergrepp liksom? Ville han bara utforska mig, eller var det medicinskt ansvarsfullt?
Ja.
Men du kollade och det
hade medicinska belägg för det här.
Men då är det tydligen så att urinvägsinfektion kan ha en koppling, alltså, för man kan ha det i prostatan också.
Mm-hmm.
Så det var inte bara att han ville, att han ville pilla i mig liksom.
Nej.
För skojs skull så.
Och gud vad sjukt.
Men jag tycker också det är sjukt att han, alltså, att det är kuken de använder när de ska kolla.
Ja, det känns överdrivet.
Ja, att han ville stoppa in sin penis.
Ja, det känns inte som att det behövs.
Nej, jag tror att finger, men de kör till en kuk.
Ja, och glidmedel och allt sånt. Ja, just det.
Och han måste också komma.
Men glidmedel är man ju glad över i alla fall.
Ja,
det var jävligt jobbigt annars, tänker jag.
Ja, precis.
Med ett så liksom strävt.
Ja, torrt finger uppe i bajan.
Nej, det är kallt och... Nej, det känns inget kul alls.
Jag hade någon som skrev till mig som var precis nyexad läkare. Som skrev till mig på DM liksom, angående vårt gynekologavsnitt. Och då sa han det också. Du behöver absolut inte oroa dig. Alltså, det är väl liksom inte förrän 40 kanske som det finns någon vits.
Ja, okej. Då har man tid på sig
att kolla prostatan. Alltså. Så att jag... det kommer dröja länge, brorsan, innan jag...
Ja, men inte, om ni får urinvägsinfektion så är ni fucked. Alltså.
Ja, men då... Ja, det är inget bra. Ja, men hade du urinvägsinfektion?
Ja, jag har fortfarande inte fått svar.
Nej, okej.
Okay. Du skulle ta ett tag.
Alltså, har du haft inte... blöta badbyxor på dig eller vad?
Jag vet inte.
Nej.
Ja, men jag tänkte, men jag började få det Svalbard. Hans...
Suttit kallt kan man ju få det av.
Ja, men det var efter Svalbard jag började svida när jag... Det kan ju vara att jag blev kylig där eller någonting.
Mm.
För jag tror att för tjejer, det är bara liksom, har de badat och inte byter
ja, då kan det, då är det hög sannolikhet. Eller ja, kanske inte då, så, men en hög procent.
Ja, exakt. Ja, precis.
Liksom. Mm.
Så att, ja, men shit, vilken jävla grej alltså. Mm.
Ja, det är sjukt sammanträffande.
Men hur mår du nu då?
Känner mig förändrad alltså.
Vi ska ju på Joakim Lundells premiär av hans nya skräckfilm.
Vad heter den nu igen?
Feed.
Ja.
Och det tycker jag faktiskt ska bli jävligt spännande.
Mm.
Alltså ändå...
Det tål i marknaden.
Jocke har gjort en liksom en riktig film som ska gå
lång
på film.
Ja.
Det är fan häftigt.
Det är häftigt.
Det ska bli kul att se det.
Ja. Och sen också en hål i marknaden. Svensk skräckfilm.
Håll i huvudet för fan.
Ja, men det har inte funnits.
Nej. Det verkar vara en sån typisk...
Det är ändå en tuff genre att ge sig in på.
Nej, lättast. Alltså... Skräck är en av de lättaste. Ja.
Men jag tänker, alltså,
humor och skräck. Jo, men varför, det skulle jag garanterat säga.
Jo, men alltså, absolut. Men det är jävligt sällan en skräckfilm är bra. Alltså.
Ja, men det är det. Alltså, det är svenskarnas förhållningssätt till skräck.
Jag tror inte det gör så mycket svensk skräckfilm heller. Det är ju nog ganska smalt. Liksom.
Ja, men det är det
den
jag tänker.
Den här låten rätta komma in, typ.
Mm. Så,
och men det är ju för att det finns hål i marknaden.
Ja, just det. Hål i huvudet finns.
Men jag tänker också, det finns ett hål i marknaden på grund av att liksom, efterfrågan är inte så stor, kanske.
Ja.
Alltså, man jämför med då, typ som det vi har i Sverige, kriminalfilmer eller krim.
Drama.
Ja, dramadeckare och, ja, och den genren.
Den svenska melakonin.
Ja, mm, där kan man ju producera, bara man har liksom en lång rock på sig och en konstapel och detektiver så räcker ju det nästan, känns det så.
Ja,
så
ja, lite grått gradat och,
mm, och någon, tyst, liksom. Ja, men precis, och något halvmystiskt mord, men man fattar ändå vem som är mördaren.
Någon sån gaggig kommissarie liksom, som...
ja, alkoholproblem.
Ja, alkoholproblem, ja, du vet. Har hjälpt trassligt på utsidan av arbetstid. Ja, liksom. Mm.
Trasslig hud då har de.
Ja, men exakt. Där är ju lätt att ändå penetrera.
Ja, nej, men det ska bli spännande, och jag är också, jag är lite nervös alltså. Jag vet fan, jag har inte, kan inte komma ihåg sen jag träffade Joakim Lundell.
Men kommer
vi
man
kanske
träffa
inte kommer med? Jo, träffa han kommer vi nog göra, men jag vet kommer inte om han kommer säkert inte prata med oss. Ja, det är klart han kommer vara där.
Jo, det är klart han kommer snacka med oss.
Nej, men det vet du fan. Men
jag Jocke går way back.
Ja, men det gör ni, men ja, jag har ändå, jag har ändå någon liten så känsla av att Jocke kanske inte tycker om mig.
Mm, men det kan nog stämma.
Ja, det kan nog stämma. Ja, men det kan, nej, men så här, jag tror i grund och botten inte att han tycker om oss så mycket. Jag tror att han...
Nej, det kanske är sant.
Jag tror att han bara... Jag vet inte, han håller det professionellt på något sätt.
Ja.
Men kan Jocke göra det ens?
Kan ja, han hålla... det kan han ju 100%.
Ja, jag tror inte att
han är ett proffs. Alltså.
Ja, det är han ju. Han kör ju, han har ju no...
Men inte när det kommer till hans känslor. Jag tror inte han kan hålla... Så här, det här är ganska...
Han kan inte hålla isär det.
Nej, hade han inte gillat oss, då hade han inte bjudit in oss till... eventet. Det är jag ganska säker på.
Tror du det?
Ja, helt hundra. Men däremot behöver inte betyda att han liksom verkligen gillar oss heller.
Nej, jag tror
att
han älskar oss.
Nej.
Ska man då stryka under på? Nej, men det ska bli intressant i alla fall. Så, att,
så ger vi någon review nästa avsnitt då kanske.
Ja, ja, men det får vi väl göra.
Det måste vi göra.
Ja. Hur mår Jonas då?
Ja, men det är bra. Jag har inte klagat på. Det börjar bli mörkt nu och det är det enda jag känner av i kroppen. Alltså. Att man går in, jag börjar käka D-vitaminer redan nu.
Mm. Snyggt.
Och det skulle jag säga, det är taktiskt.
Ännu tidigare faktiskt.
Ja, mm. Bara trycka i mig D-vitamin liksom på daglig basis.
Ja.
Och det håller ändå uppe humöret.
Ja, men du, jag ser, har ett lyster i hyn.
Ja,
alltså.
Ja, nej, men jag lyser.
Jag ska faktiskt se Rom i övermorgon.
Ja, just det.
Och där är det fan 27 grader.
Oof, fan vad
jävla gött. Det,
ja, det trodde inte jag.
Nej.
Alltså jag tänkte att så här, men det är väl nog höst där också. Men det är ju fan sommar.
Det är ju hela sommar som helst.
Ja, det är svingött. Så att det är fan packa shorts.
Fylla på
och...
soltanken när du väl
är
där.
Ja, exakt. Jag är bara där i några dagar. Liksom. Ska fira mamma som fyller 60.
Men ändå. Alltså det...
Ja, det ska bli oss. Nice.
Ja,
alltså. Jag har inte varit i Rom sedan jag och Jonas var där som utbytesstudenter.
Ja, jävlar vad vi gjorde Rom på den tiden. Alltså. Ja, vi var ju in... knappt i ålder, men vi gjorde ändå allt.
Ja, det är alltså
allt som vuxna gör.
Ja, exakt.
Ja, precis.
På vår klassresa i skolan.
Ja, det var ju också så lustigt för att vi var ju där och så bodde vi hemma hos italienska familjer och med jämnåriga italienska barn. Och då, det var ju också intressant för att de var ju helt, de levde ett helt annat liv än vad vi gjorde. För de var ju helt gränslöst att vi var så: where can we go and drink beer?
Ja.
Alltså men verkligen. De rökte en massa braj dock.
Ja, men det gjorde ni också?
Nej. Nej, men det gjorde vi inte.
Gjorde inte det?
Nej. Nej. Nej, men de rökte massa braj.
Vilka då? Alltså
italienarna.
Okej. Okay.
Vi var ju i någon italiensk skola och så också. Och då...
De rökte braj i skolan?
Ja, de rökte braj. Ja, kanske inte i skolan, men direkt så fort klockan ringde så drog de ut och rökte braj. Ja. I parken liksom.
Aha. Till fikat. Braj och kakor var det.
Ja, braj och kakor.
Hur gamla var de ens?
De var väl lika gamla som oss.
Hur gamla var ni?
15. 16. Aha,
15, 16.
16 var det, va?
Nian i högstadiet. Hur gammal är man då? 16.
15, 16.
Ja. Så att, det var en kulturkrock.
Ja, jävlar.
Men vi ville ju dra ut och dricka bira. Vi hade ju hört
pilsner.
Ja, vi var ju pilsnergrabbar liksom.
Ja, så att vi var runt på barer och drack pilsner.
Ja. Jag kommer ihåg det när vi kom hem från den resan. Då hade vår klassföreståndare så ett samtal med alla i klassrummet.
Ja, det var
med
stelt.
En väldigt så allvarlig ton. Och så sa han så här: jag vet att det har förekommit vissa grejer under den här resan som absolut inte är okej.
Okay. Ja.
Nu kollar de bara på er två.
Ja, för det mesta.
Ja, alltså. Jag kände mig jävligt träffad då. Jag hade ju druckit bira där i Rom. Liksom.
Ja, för fulla muggar.
Ja, exakt.
Ja, så
och stökat runt liksom.
Ja.
Men det blev inte så mycket konsekvenser utöver det samtalet. Så det var ju skönt. Ju.
Nej, verkligen. Nej, men det var otroligt. Så att det ska bli skitspännande att se om jag kommer ihåg någonting från det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt sponsras av Arab.
Grabbar, hur mycket vatten dricker ni på en dag skulle alltså, ni säga?
Det enda jag vet är att jag dricker generellt lite för lite vatten. Men alltså man ska väl helst dricka så 3 liter vatten typ på en dag. Och det tror jag många dagar så gör jag nog tyvärr inte det.
Men känner ni igen er med det att man kan gå en hel dag och sen inser man bara shit, jag har inte druckit alltså, något vatten överhuvudtaget. Ja.
Men det är inte så kul att dricka vatten heller.
Nej, verkligen. Något som är kul är ju om man kan få alltså ens vatten att smaka vattenmelon. Man kan lura hjärnan ju med Arab.
Det är kul. Arab har utvecklat en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kranvatten med hjälp av doft. Du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak.
Ja, exakt. Arab gör vatten lite godare. Vilket gör att du dricker mer helt enkelt.
Och ni som lyssnar nu och känner att ja, det där, det måste jag testa. Jag måste dricka mer vatten och jag vill gärna att det smakar gott. Ni kan gå till airup.se. air-up.se. Använd också vår kod Alla goda ting så får ni 10% rabatt på ert köp. Till och med den 5 maj. Tack så mycket Airup.
Tack så mycket.
I dagens avsnitt så var det faktiskt så här. Eller jag kan det är en av våra patrons. Vi har ju Patreon nu för tiden, för er som inte känner till det.
Patreon.com/randommakemovies.
Exakt. Och då har vi en Discord-kanal som vi liksom sitter och chattar med våra patrons i. Det har faktiskt varit skitmysigt. Nu i helgen senast så satt jag... Det var första helgen på jävligt länge som jag var hemma och var nykter. Och det var gött, för då satt jag bara... Jag satt i vår Discord och satt och chattade med folk hela natten lång. Vi satt och diskuterade relationsproblem och... Ja, men bara allmänna liksom, frågor och sådär. Ja, det var asmysigt. Alltså, det var faktiskt riktigt mysigt. Jag satt uppe alldeles för sent faktiskt. Men det var så nice att sitta och snacka. Liksom. Och jag fick allt mycket bra... Alltså många så här, som engagerade sig allt mycket i det också. För det som var hela min grej var att jag snart släpps nya WoW. Och jag var så här, hur kommer det gå med min flickvän? Ja, och då var det många som kom med många bra tips och tricks på hur man... som själva bodde i ett samboförhållande och gamade och deras flickvän inte gjorde det. Så att, det var mysigt. Men i vår Discord så kan man också skriva in ämnen som man vill att vi ska ta upp i podden.
Exakt.
Och då var det en person som skrev att de ville att vi skulle prata om graffiti.
Mm.
Och jag tror att den här personen pratade också om att så här, men jag har sett att Kulan följer massa graffkonton på Instagram eller något sånt. Så att jag tänkte att i dagens avsnitt så ska vi prata om graffiti och urban exploring. För att för mig så hänger de ihop.
Verkligen.
Ja, det gör de ju.
Och jag har skrivit ihop en liten historia från mitt liv, eller från alla våra liv, som jag tänkte läsa upp.
Kör,
för att dra igång det här.
Mm.
Det här är första gången som jag har gjort det i podden.
Ja, men det blir spännande.
Håll i hatten.
Jag blev lite nervös nu.
Ja, det känns jag som... med, jag blev torr.
Släpp den stämningen. Vi är bara grabbar. Så okay. Sorgligt.
Vi är bara grabbar.
Lyssna nu.
Ett utdrag ur en 14-årig kille från Nackas liv år 2009. Det var en varm eftermiddag under sensommaren. Jag hade precis börjat skolan igen efter en fartfylld sommarlov i tonårens tecken. Årskurs 8 på högstadiet gick jag i och livet lekte. Ångest över att komma tillbaka till skolan efter sommaruppehållet? Nej, det existerade inte. Nu fick jag ju träffa alla polarna igen.
och stämningen, den var elektrisk. Det var en otrolig känsla att komma tillbaka till Myrsjöskolans monotoma men samtidigt lustfyllda lokaler. Alla var som helt lyriska att träffa varandra och berättade om vilka upptåg man hade för sig under sommaren. Jag och min polare Kulan, vi var kanske mest upprymda av alla i grabbgänget. För vi hade nämligen upptäckt en ny värld under sommaren. Och den världen skulle vi nu visa upp för alla våra vänner. Under sommaren hade vi hängt och hittat på sattyg som man gör när man är 14-åriga killar. Vi hade bland annat intresserat oss för graffiti och den så kallade underground-kulturen. Hemma hos Kulan hade hans farsa hjälpt oss att smälla upp ett plank som vi kunde måla på. Och på den graffade vi med våra sprayburkar som vi snodde från järnaffären. Eller om man hade stålar, då tog man bussen in till Södermalm och handlade Montana-burkar på Highlights. Vi kollade på Stockholm Subway Stories, där bland annat Stockholmslegenderna Wuffs, Fy och PMS sprayade ner tåg och hela tågstationer. Vi pumpade Gangstar, Nas och Dilated People på högsta volym medan vi satt och vässade våra tags med påskapennor nere i portrummet. Jag blev som besatt av graffiti. När jag tänker tillbaka på det så tror jag inte att det var konsten som intresserade mig, utan snarare den förbjudna och lite smutsiga kulturen. Det gav mig en kick att tänka på hur det skulle kännas att måla ett tåg. Jag ville veta allt om vilka crews som regerade i Stockholm, vilka spots man kunde graffa på ostört och hur man skulle göra om polisen, eller ännu värre, CSG, fick tag på. Och ville man läsa om de här sakerna, ja, då fanns det bara ett ställe att vända sig åt. Flashback. På Flashback fick jag inte bara svar på alla dessa frågor. Jag hörde även talas om något ännu mer spännande. Ett äventyr jag aldrig hade kunnat drömma om. En för mig helt okänd, outforskad värld. En värld under Stockholms gator och torg. Jag läste för första gången i mitt liv bokstäverna U, E. Urban Exploration. Klockan ringer och skolan var äntligen slut för dagen. Vi hade briefat grabbarna om vilket äventyr som väntade oss endast 15 minuter bort med bussen, riktning Stockholms innerstad. Kvällen innan hade jag läst på Flashback att portarna till underjorden var upprutna och obevakade. Jag, Kulan, Jonas och säkert sex andra äventyrslystna grabbar hade anlänt med Nackabussen till slutdestination, det pissluktande råttboet Slussen. Jag tar täten och hela lämmeltåget vandrar genom bussterminalen, uppgång Slussengallerian, förbi Taco Bar och upp för rulltrappan. Visst är skutan mot trätrappan som går upp mot Klevgränd. Klättrar över trappräcket, ner på en stig som leder bakom gamla restaurang Mustang och tunnelbanenedgången. Och fy fan vad lyckliga vi blev. De hade talat sanning på Flashback. Underjordens portar stod ju fan öppna på vid gavel och bara väntade på oss att kliva igenom. Vi kravlade igenom den smala öppningen, slog på ficklamporna och hukade oss igenom det första partiet. Hasade ner oss för en sluttning och var nere i någon slags smutsig, fuktig korridor. Till höger fanns en dörröppning med en låst gallerdörr och något som såg ut att vara en sönderslagen rörelsedetektor. Och till vänster en lång, mörk gång som ledde mot en stege i trä. Vi klättrade upp för den rangliga trästegen som såg ut att ha varit där sedan slussen byggdes. Väl uppe för stegen hade vi hamnat i ett utrymme som till skillnad från den trånga gången vi precis gått igenom upplevdes enormt. Vi hade hamnat ovanför det som allmänheten skulle benämna som taket av slussens tunnelbaneperrong. Men för oss så var det något helt annat. Vi hade hamnat i himlen. Himlen av vår nyfunna kärlek, Urban Exploration. Tack.
Oh.
Jävlar,
ja, jävlar vad snyggt.
Fick ni nostalgi?
Jag såg det där fram.
Jag levde mig tillbaka som tusan. Och det mest ikoniska för mig, eller det som bara... hade jag tydligaste bilden av, det är den här trätrappen, ja, eller stege.
Trästegen.
Jävlar vad jag kommer ihåg den. Den var så unik på något sätt.
Den är så ranglig och smal.
Ja, exakt.
Och även gången till, alltså, det kommer jag ihåg. Nästan, jag fick verkligen sjuk. Jag fick väldigt tydlig bild.
Alltså, för att jag satt och skrev det här i helgen. Och när jag började skriva det så kom jag inte ihåg. Jag tänkte inte att jag kom ihåg så mycket.
Mm.
Men liksom, ju mer jag grävde i det, desto tydligare liksom såg jag det framför mig. Kommer ni ihåg den här gallerdörren också med den här sönderslaget?
Alltså men du missade en för första gången vi var där. Uh-huh. Då gick vi inte den vägen.
Gjorde vi inte?
Nej, du kom ihåg, det var ett trähus.
Just det! Just det, då lyfte man på den här luckan. Ja,
ja, ja, ja, ja. Och gick, för det var ett litet trähus där vid Slussen som hade varit någon gammal så här utkiksgrej.
Ja, jag vet inte vad det hade
varit.
Det var en säng.
Det var en liten säng där inne, och flyttade man sängen så var det som en lönndörr ner under. Och det var den vägen vi tog först.
Ja, det var det. Ja. Jag har fan rätt du. Ja. Men då var vi inte lika många där ju.
Nej, exakt. Så det var första gången. Och sen började de hålla på att bomma igen det. Och då tror jag vi tog, för det blev svårt att hitta var man skulle gå någonstans.
Men det var då vi tog med alla grabbarna när vi, den här gången.
Exakt.
Ja, det är sant. Men alltså det var verkligen... Alltså jag vet inte, jag blev så jävla... Jag satt faktiskt och kollade på så här Google Street View, alltså från 2009, och kollade hur det såg ut.
Ja, sjukt.
Och jag blev så jävla nostalgisk när jag kom att tänka på alla de här grejerna. Liksom.
Ja, jävla
och det här utrymmet som vi hamnar till sist då, det är ju det som kallas för Tarikgrottan i UE-svänga. Jag satt också och läste lite gamla... Det finns en jättestor flashback-tråd om just Slussen. Och där pratar de ju om Tarikgrottan. Det är ju liksom, det är det första stället som man kom på i den här stora UE-resan som många gjorde i Slussen.
Man gick in igen.
Och därifrån kunde man ju ta sig till massa olika ställen. Bland annat till det här det som kallas för Akai-templet som var det var ju på något sätt det mest mytomspunna
liksom. Det var jävligt ikoniskt alltså. Man hörde ju mycket stories från just Akai-templet.
Verkligen. Kommer ni ihåg det också, den här grejen med att efter det här, då liksom, vi drog ju dit hela tiden.
Ja.
Och då var det ju liksom, det var ju fullt med ungdomar liksom.
Det blev högtrafikerat där. Alltså,
det var jävligt högtrafikerat.
Ja, vi var lite försenade.
Ja, men det var ju, vi hade inte så, alltså rent tidslinjen, vi hade inte så lång tid på oss innan de började bomma va?
Nej. Nej, så det blev ju en kamp ju, mellan alltså folk som ville in. Och sen försökte de ju sätta upp grejer för att blocka.
Precis.
Alltså.
Ja.
Och då hittade ju folk andra vägar, kommer liksom så här sjuka, alltså...
Ja, vinkelslip.
Vinkelslip och grejer och hitta andra hål in. Ett kom ihåg som var livsfarligt. Och det gjorde också att det blev farligare, för den första vägen var inte så jättefarlig.
Nej.
Sen var det, man var tvungen att gå ner för ett långt berg.
Ja,
och sen
var grotta, precis, den här stupet.
Ja, stupet. Ja. Och sen var man ju tvungen att hoppa in till själva där tågen gick ju.
Ja. Ja.
Och sen klättra där, vilket vi gjorde också. Men det var ju...
det är riktigt knas. Ja. Alltså, och vi var ju också 14 år.
Ja. Ja, man hade ju verkligen inte något sorts säkerhetstänk då.
Nej. Nej, jag tror kanske till och med att jag var 13 år första gången.
Ja, man var liten.
Så vi var där unga.
Och så gick man där bland, det kommer ihåg, för på det där taket då, som var ovanför Slussen, det var, där under gick alla tågen. Och ovanför, då låg det ju högar med kablar.
Ja.
Och hade någon potentiellt varit lite öppen eller liksom så här, var någon fel på, om man hade gått, för man gick ju på dem.
Ja, ja.
Försökte ju att inte trampa på dem, men man nuddade dem ändå. Då hade man ju alltså dött gånger månaden.
Ja, det är jävligt hög
voltage
där. Alltså det är det,
med el som är
man
där.
Förstår ju verkligen varför de gjorde allt i sin makt för att stänga igen det där. Det var ju egentligen helt sinnessjukt att helt plötsligt så blev det bara en trend där alla, alltså barn sprang runt nere i liksom servicetunnlar och kloaker.
Det är det verkligen.
Men alltså det var också, det var ju, och på många sätt är än idag det mest spännande jag någonsin gjort.
Det var jävligt spännande.
Ja, men den känslan man hade i kroppen liksom, när man var där.
För det var ju något förbjudet och det visste man ju om. Det var ju olagligt liksom.
Ja.
Det var antagligen intrång hade man kunnat åka dit för.
Ja. Ja.
Men så blev det som en katt och råtta lek också mellan liksom, ja men det är CSG då som kommer.
Ja, det var väl
det var de man hade hört.
Men CSG var väl de egentligen, det var ju de som specialiserade sig på klotter just.
Ja, precis.
Men de var, jag tror de
kunde jobba
civilt. De jobbade väl i tunnelbanan överhuvudtaget, så att jag antar att de hade
för det mesta, och de drev ju liksom kriget mot klottrarna som många har beskrivit det som liksom. Att de hade såna register över olagliga register över alla klottrare, och då också civilklädda.
Ja.
Kunde de sitta liksom på i tunnelbanan och
men jag sa ju det nu i den här ännu värre med CSG än polisen, och det var ju så på den tiden också.
CSG misshandeln också.
Alltså CSG slog ju sönder folk.
De jobbade ju med sjuka medel liksom, för att sätta dit klottrarna.
Det var ju verkligen, det var ett krig. Alltså, det var ett krig.
Ja, men man fick ju höra det när man träffade några av de här, vad ska man säga, de som var lite äldre.
Graffarna
då.
Liksom.
Ja, som bara gick runt med burkar och levde verkligen 100% för kulturen.
Ja.
De var ju så, alltså, där fick man ju höra om CSG från dem. Och de hatade ju verkligen Alltså
ja, men det var folk som hade blivit misshandlade alltså ah, ja. Att de höll på liksom att stryka med.
Mm. Ja, men precis. CSG liksom. Och då var det ju så här, det var ju inte polisen utan det var ju verkligen CSG då. Ah, ja. Specifikt som de hatade.
Som är ett vaktbolag.
Ah, ja, alltså som ordningsvaktbolag liksom. Mm.
Exakt. Och de gick ju alldeles för, ja, de tog ju lagen i egna händer.
Ah, alltså. Ja, men precis.
Mot klottrare och alltså.
Ja, de hade ju en stor satsning just mot klottrare specifikt, den CSG-enheten.
Ja. Ah. Mm.
Det har ju skrivits en bok om hela den eran också.
Ja, är det så?
Ja, Gripen heter den.
Ja, okej.
Okay. Och den handlar just om hur CSG utövade liksom olagliga metoder för att få fast klottrare.
Spännande.
Ja, så den finns, jag vet inte.
Jag tror jag lyssnade på någon podd. Jag tror, ja, det, tror finns... att det kan finnas någon P3 om.
Mm, ja, men det är nog mycket möjligt.
Om CSG.
Mm.
Men det var ju otäckt. De var man ju livrädda för.
Ja, ja, ja. Fan. Men också, det är alltså så farligt. Inte bara det att det var farligt. Alltså man kunde ramla och slå sig. Du kunde ja, men hamna i något konstigt fack. Alltså det ja, var ju ja. Hål och grejer. Och sen också att du kunde alltså, bli elad ihjäl.
Kommer du ihåg det när vi var någon gång som vi var där? Det var en av de sista gångerna, tror jag. Men då kröp vi in i någon jävla ventilationstrumma. Alltså där uppifrån. Som var liksom, alltså man har skitliten jävla... Jag vet inte om vi gjorde det, men vi var med folk som... Det var någon sån liten... Det var de här söderrotterna som var de...
Ja, men
det var de sjukaste UE-erna. Alltså de kidsen som bodde på Söder.
Ja, ja,
som liksom, de hade ju gjort det här i flera år.
Ja.
De var ju helt gränslösa. Och de hade också med sig jävligt mycket utrustning. Ja. Du vet, de var ju rutinerade.
Vinkelslip
och... Ja, man hade med sig så rep och ja. Liksom... Vi var ju helt bara... Vi gick ju bara dit. Vi var helt bänga liksom.
Men jag kommer ihåg en gång när jag gick in där och sen så... Kanske var det någon ventilationstrumma, jag kommer inte ihåg. Men det var jag och några andra som kom ut på något ställe. Och då var vi helt plötsligt i belyst rum med dörrar. Alltså att vi hade liksom kommit in i centrum på något vänster. Och då insåg vi bara fuck, och där var kameror också.
Men var det, okej, kanske i gallerian?
Vi hade kommit in på i gallerian på något sätt. Så då stod vi och det var
gallerian bakdörr. Var ju precis jämte liksom.
Ja, exakt.
Där man var.
Ja, men det var, fan vad gött alltså. Men också råttorna, kom du ihåg dem?
Ja, ja.
Kan vara stora som hus.
Ja,
de här råttorna alltså.
De är helt sjuka.
Stora som ångelok. Tuffar dem runt där nere. Ja, det var så jävla äckligt alltså. Det var hände ju många gånger. Du vet att det kom en äcklig monsterrotta sprang på hans fötter.
Ja, exakt. Man kände hur något bara sprang förbi en. Ja, men fan,
de var ju stora som katter.
Ja, alltså vissa kunde vara lika stora som katt. Liksom. Alltså, stor katt också.
Ja, de var äckliga klakrottorna. Ja. Alltså, fan vad sjukt det var.
Oh.
Nej, men det, alltså, jag vet inte, det var verkligen... Det är någonting med just Slussen som är så här... Jag har svårt att se att jag någonsin kommer... Någonting kommer bli lika... Alltså någon UE-upplevelse kommer bli lika mäktig som Slussen var. Kanske också för att man var 13 då.
Jo, men jag tror det. Men också för att det var så oreglerat. Så att du vet, så här, nu är det svårt att hitta ett sånt ställe. För det sprider sig
i Sverige,
så snabbt.
Ja, men jag tänker precis. Ändå så här. Vi var ju exempelvis i katakomben i Paris.
Ja.
Det kan man ju säga är någon slags...
ja, det är ju egentligen UE i alla fall.
Ja, man är ju under staden då. Ja, ja. Liksom, så det är ju samma sorts... Man vet ju att människorna är här ovanför.
Men för mig så var inte det alls samma känsla som...
Nej.
Ja, men det var nog också att man var så låg ålder.
Ja, så var det.
Ja.
Man visste inget liksom om man utforskade. Jag tror skillnaden där mycket är också att vi utforskade verkligen allting själva.
Ja,
också.
Det är någon stor. Ja.
För att då gick man ju, alltså man kunde, vissa gånger när man var där, då kunde man ju så här bara gå liksom kanske, eller första gången i alla fall, då var det ju typ att vi var där och gick kanske totalt liksom vadå, 500 meter. Alltså man gick ju inte långt överhuvudtaget.
Nej, det är sant.
För att man, men man visste inte heller vart man skulle och man ville inte...
Man tog det försiktigt. Ändå.
Tappa bort sig. Ja. Nej, precis. Så de första gångerna var det alltid små steg. Och det är så mycket med de vi har träffat när vi varit i Paris katakomberna så börjar de ju liksom utforska det själva och tar enkla små vägar för att sen hitta tillbaka och så hela tiden utöka det. Så jag tror just...
Det är nog jävligt ballt att växa upp som barn i Paris och utforska.
Ja, men jag tror också just den, som du säger Jonas, att den här skillnaden, för att när vi har kört de katakomberna och grejer, då har vi gått med guide.
Mm.
Så då känner man ju inte den där, för då vet man vi har en guide och hon vet vad vi ska, eller han vet vad man ska. Men just bara den grejen när man är ensam eller liksom så inte riktigt vet.
Nej, man är liksom utforska själv.
Ja, det tror jag är en jävla...
Det är egentligen så urban exploring ska göras ju.
Exakt.
Vi har ju fuskat de här...
Ja, men det är nog lite för farligt att göra
katakomberna. Vi har blivit för gamla också.
Ja, hade liksom... vi gjort det i katakomberna hade vi dött också. Så det är så...
Ja, det är det.
Ja, men... inte hittat ut.
Ja, så är det.
Så det är nog ingen bra...
Nej, det är guaranteed death. Alltså.
Ja.
Det...
Men jag tror också att det handlade jävligt mycket för mig. Just för att jag har UE-t på många ställen. Jag tänker att vi ska prata mer om andra ställen snart också i Stockholm. Men Slussen är så jävla speciellt för mig. Dels för att det var det liksom riktiga första stället som jag drog till. Men också för att det var så sjukt mytomspunnet.
Mm. Ja, det var ju verkligen en så stor, stark kultur kring det.
Och det bidrog ju verkligen Flashback extremt mycket till. Men också lite den här kulturen som är runt urban exploring överhuvudtaget. Mm. Att det är så himla, du heter hemlighetsmakeri.
Ja, det är kyss.
Man vill inte, man delar aldrig med sig av några liksom faktiska uppgifter eller så på forum eller liksom egentligen berättar för folk heller om det inte är någon man litar på. Det enda som man fick höra om, det var ju de här namngädda ställena.
Akai och...
namngivna ställena. Ah. I Slussen, precis. Akai-templet.
Och heter det Tarik?
Ja, Tarik var ju
den första.
Det var den stora. Det var ovanför perrongen.
Ah.
Tarik är ju en gammal graffare ju.
Just det.
Som han hade ju på 90-talet målat hela... Det var ju liksom innan Urban Exploring blev en grej. Han hade i hela det där utrymmet, stora grottan där uppe eller ovanför perrongerna, så hade han gjort liksom målningar överallt. Så här, jävla, alltså lagt ner mycket tid på att göra nice målningar. Och sen gjorde han en utställning där uppe.
Just det, så var
det. Så här, alltså, bjöd in journalister och kulturmänniskor och så här, tog upp dem via någon så här uppgång liksom från perrongen upp dit och hade liksom en utställning av sin konst där.
Ja, det är flummigt alltså.
Ja, så att sen så var det bara Tarikgrottan, och jag tror att på den tiden ingen visste ju varför det kallades så heller.
Nej.
Liksom, utan man var ju bara... Det är det det heter.
Men vadå, man kommer ihåg, jag tror att slutet av den grejen, det var ju att, och det tajmade vi ganska bra också. Det var ju sorgligt när, det var någon snubbe i vår ålder också. Alltså,
Gabriel.
13-14, ja. Gabriel sprang runt där tunneln och så ramlade han ner och dog i något stort hål där.
Det var 2010.
Det var 2010, men det var ju svängen vi höll på, ja.
Mm. Han var 1 år yngre än oss.
Var det så?
Mm. Precis, och det, för vi började med det här 2009. Sommaren 2009 tror jag, så började vi hålla på och greja i Slussen. Jag vet inte nu exakt vilken månad det var som Gabriel försvann där. Men det var ju någon gång typ i mitten tror jag på 2010. Och då hade vi, alltså vi höll ju på alltså fortfarande där under den tiden.
Mm.
Jag kommer ihåg det så tydligt att min mamma kom och sa, visade att det stod i tidningen att det var någon pojke som hade försvunnit.
Mm.
Och han brukade röra sig nere i... tunnlarna där i Slussen.
Ja, mina föräldrar kom också till mig, för de visste ändå att de visste inte vad jag höll på med, men de visste i alla fall att jag sprang runt i Slussen och höll på med några tunnlar och grejer.
Ja, jag hade också, jag kunde inte låta bli och berätta, jag tyckte det var så spännande för min pappa.
Ja, men det var ju så jävla coolt, ja.
Ja.
Men sen så vet jag att när det hände, då kom min morsa till mig, för hon visste, alltså jag tror jag ringde henne till mig när vi, för jag var lite smart och tänkte ifall vi går vilse nu så ska hon veta var vi är någonstans. Men då hon såg det, då blev hon helt orolig och sa det att det här är inget bra.
Nej.
Nej, men just den incidenten, det var ju kanske där liksom det ändrades lite, att man också faktiskt insåg att det här är verkligen farligt, och då liksom där dog det ut lite för oss.
Ja, men framförallt också för att då blev ju, då kom ju, då skulle de ju stänga igen.
De stängde igen. Då blev
svetsa och innan, varje dag gjorde de det.
Exakt. Och innan det så hade det, alltså det var ju liksom, alltså så här, det som är grejen är att de hade ju kunnat stoppa det innan, såklart. Alltså det är inte som
fast
att...
Nej, jag vill fan inte, jag tror
jo,
inte
jo, 100%.
Nej, för de satte upp stängsel och grejer, och dagen efter så var det borta.
Jo, men
och sen så svetsade de upp någonting och dagen efter var det borta. De höll ju på varje dag och satte upp rörelsedetektorer. Mm. Det var...
Ja, men de hade ju faktiskt kunnat haft, de hade ju kunnat haft någon jävla vakt där hela
ja,
tiden.
Då kanske, alltså. Ja, alltså.
Förstår, det hade ju gått. Jag tror bara att det fanns inte ett tillräckligt stort intresse.
Nej.
Det var inte känt liksom för allmänheten att det där, att barn sprang runt där nere, tror jag. Det var ju det som var grejen.
Mm.
Det var ju först när Gabriel dog där som det blev känt liksom för så vuxna liksom.
Ja, exakt. Mm.
Innan det så var det väl typ att, jag tror att det var väl kanske SL, det var att det var de som var oroliga över att det rände runt personer där nere, så att då var det liksom att de skickade ut för att svetsa igen och sådär, för att de vill inte att folk, alltså det är ju risk att saker och ting går sönder och att folk skadar sig och så, och att det blir deras ansvar på något sätt. Men att det var ju liksom inte ett så här allmänt intresse.
Nej.
Men också, kom ihåg det, för att det blev ju en grej, så vet jag inte hur sant det var, men för att han hade ju gått med en guide där.
Mm.
Så Gabriel hade gått runt med en guide där, och sen så hade han ramlat ner och slagit sig, och sen hade guiden taggat.
Just det.
Men det var ju en, det var ju något man trodde.
Men för jag har för mig att jag läste det i tidningen grejer.
Nej, men Joel Werner. Nej, så heter han inte. Det är Jack Werner. Joel Werner, det är våran kompis. Jack Werner, han som har gjort den här, han gör den här spökpodden också, tror jag.
Just det.
Någonting sånt heter han. Han har gjort en Spotify dokumentär podd om Gabriel.
Mm.
Alltså, som släpptes för ett år sedan typ. Och där pratar de om hela grejen. Och det de kommer fram till där egentligen är ju att alltså, med största sannolikhet så hade han inte någon guide med sig liksom.
Men, du sitter där med mobilen alltså.
Ja, nej men precis. Jag hittade en artikel från den här tiden då. Det är lite tidigare när vi var där, men 2006 i alla fall.
Mm.
Då, vad heter det, under sommaren där, då luktade det extremt mycket skit alltså i slussen specifikt.
Ja.
Och då, alltså myndigheter och SL visste inte varför det luktade skit. Men sen då gick en underjordisk rörelse ut och berättade att de hade slagit till mot liksom Stockholms tunnelbana. Och det gjorde de i syfte att så länge SL och Connex behandlar folk som skit kommer såna här saker att fortsätta hända. Hota gruppen med i sitt forum.
Oj.
Så de hade lagt ut en video när de då bryter upp alltså ett förslutet liksom så schakt. För det är Stockholms vattens rör.
Just det.
Samlas ju där också. Så det var alltså avloppsvatten egentligen. Han bryt upp ett schakt till det.
Ja.
Och då hade den liksom doften läckt rakt ut i slussen. så att det var liksom skitlukten kom från deras gärningar. Så. I protest då mot, nu står, ja, här står det Connex. Men det var ju förmodligen då ett av de här bolagen som hade med CSG att göra.
Just det.
Under den tiden. För de anlitade olika säkerhetsgrupper som de flesta av dem i då aktion om att man skulle slå hårt mot klottrare specifikt.
Just det.
Och de hörde ju väldigt mycket ihop med den här underjordiska rörelsen.
Ja.
Så under en hel sommar då så förstod man inte varför det luktade skit i slussen.
Det är ju, det är ett jävla sjukt prank. Ja. Men i den tiden, ska vi snacka om graf också då?
Ja, men jag tänker det.
Ja. För där är väl ändå, jag tror att jag...
För vad kände du med, jag hade mitt lilla...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är i betalt samarbete med McDonald's.
Åh, McDonald's. Mm. Fina, fina, älskade McDonald's.
Ja.
Kan man säga nära vän nu?
Ja, men det är det väl.
Ja.
Vi har varit vänner länge.
Och jag, grabbar, ni vet ju, vi har ju pratat om det här lite tidigare också, men McDonald's jobbar ju mycket för att motverka nedskräpning i naturen.
Mm.
Mm. Och med McDonald's stora storlek, alltså restaurangkedjan med över 200 restauranger från Luleå i norr till Ystad i söder, så har ju det här en väldigt stor påverkan.
Verkligen.
McDonald's har ju verkligen möjligheten att faktiskt kunna göra skillnad ju.
Grabbar, jag skulle vilja upplysa er om McDonald's nya funktion i McDonald's-appen. Den här funktionen i McDonald's-appen ger goda deals om man kommer ihåg att slänga sitt skräp på rätt ställe. Och allt man behöver göra är att öppna McDonald's-appen. Ta en bild på när man slänger en McDonald's-förpackning i papperskorgen. Man kan även få deals när man slänger förpackningar från några av konkurrenterna i snabbmatsbranschen.
Mm-hmm.
Så att jag menar, det här är ju ett ypperligt incitament till att faktiskt slänga sitt skräp.
Verkligen.
Ja.
Ja, men goda deals i appen,
ja,
för att slänga sitt skräp.
Jag tycker det är helt lysande. Ja. Alltså det är ett så bra initiativ för att det ska bli roligare för folk att slänga
skräpet.
Ja, för att det folk verkar inte fatta, men nej, det är bra. Här får vi deals från McDonald's.
Ja.
Släng ditt skräp.
Ni som lyssnar, ladda ner McDonald's-appen.
Gör det nu. Jag älskar McDonald's-appen.
Jag älskar McDonald's.
Tack så mycket, McDonald's.
Tack så mycket.
Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Mm.
Och grabbar,
yes.
Sverige är ju nu med i NATO.
Ja.
Och det kan ju väcka många frågor och funderingar om vad det innebär för oss som privatpersoner, men också för Sverige som land.
Mm. Verkligen.
Jag tänkte därför att vi tillsammans med MSB ska bjuda in Teresa Åhman som jobbar på MSB och då ta tillfället i akt att få ställa våra frågor kring Sveriges NATO-medlemskap och vad det innebär. Välkommen säger vi till Teresa via länk.
Ja, men tack så mycket.
Jag skulle vilja börja med en enkel fråga. Vad är NATO?
Jo, men NATO, det är alltså en försvarsallians som har som sin viktigaste uppgift att se till att freden kan bevaras för alliansens medlemmar. Och det här kan ju NATO göra både med politiska, alltså diplomatiska och militära medel. Och beslut som fattas i NATO måste ha alla medlemsstaters godkännande. Alla har en röst.
Okej, men Teresa, vad innebär det att vi är med i NATO?
Ja, men först är det ju viktigt att komma ihåg att Sverige har ju länge varit ett nära partnerland med NATO. Redan från mitten av 90-talet så har vi samarbetat med NATO på olika sätt, genom kunskapsutbyte och genom att delta i övningar. Och just samarbete och utbyte med länder utanför alliansen är också en viktig del av NATO-samarbetet. Men att vi nu är fullvärdiga medlemmar av NATO innebär ju att vi nu fullt ut får ta del av samarbetet. Vi har en röst när beslut ska fattas och vi blir också en del av NATOs försvarsgarantier.
Ja, okej. Okay. Vad kan det vara för samarbeten då?
Ja, vi har ju redan samarbetat länge med NATO som ett partnerland. Men som allierad så handlar det om att vi nu än mer måste bidra in till NATOs arbete inom till exempel den civila beredskapen. Som handlar om att stärka samhällets förmåga då att möta olika kriser och även krigssituationer. Och det handlar till exempel om hur ser vi till att det verkligen finns tillgång till mat, vatten, vård, transporter, el och kommunikation i en krigssituation. Så förväntningen om att vi lever upp till de här målsättningarna blir än större när vi nu är allierade.
Tack för det, Teresa. Och ni som lyssnar kan ta del av fler frågor och svar samt mer information på msb.se/NATO. Tack till MSB.
Tack.
Grappsegmentet om sommaren, vad fick du för känslor då?
Det var nice. Det var asnice. För ja, då var vi 15.
Ja, 14.
Ja, 14-15 var vi då. Ja. Och då började det bli också, exakt som i hela den här härvan så blir man intresserad av graff också.
Mm.
Och det var väl framförallt jag och Jonsson, du Jonas, du höll vi inte på så mycket med.
Nej, grejen var att jag har aldrig varit konstnärlig just när det kommer till pennan. Så att jag vet att jag graffade inte själv.
Nej.
Men däremot så hängde jag med och var oftast utkikstornet.
Ja, men Jonas, var det inte du och jag som gick bakom... Jag får mig att det var du och jag. Även det här är en rolig historia. För när man köper... Då hade vi köpt cans från Highlights. Ett vanligt ställe i Stockholm man kan köpa det på. Och då finns det en liten grej för...
Just en bricka.
En liten bricka som... Då är cappen på självaste spraykannan. Och sen en liten bricka emellan. Och det gör att man inte ska råka spruta ner liksom sin ryggsäck eller vad fan. I sin påse. Som ett litet skydd.
Just
och
det.
Den ska man ju ta av. Men första gången vi köpte, då visste inte vi det. Då har jag för mig att det var du och jag.
Ja, jag tror du och jag...
Det var så. Och vi hade planerat... Men fan... Nu får man ju berätta olagliga saker då.
Ja, men du behöver inte specificera någonting.
Ja, men vi hade planerat att vi skulle dra upp en piece på vår racketall. Och det här var under skolan. Okej, men i alla fall. Och då så, och det var ju en stor plan. Det var första gången vi skulle gå ut och graffa liksom så olagligt. Och sen så hade vi ett ställe vi skulle göra på. Och det var liksom, och hade jag tror jag planerat det så att det skulle vara under skoltid. För då skulle vi också ha alibi ifall vi skulle forska. Så att det var så att nej, då var vi i skolan.
Ja, det var ändå en stor plan.
Det var en stor plan, men väldigt, väldigt stor grej.
Ja, genomtänkt.
Jag hade fixat de här kannorna innan, liksom hade med mig det. Och sen så bara kom vi till det här stället. Fitt nervösa var vi också.
Ja.
Jag trodde kanske Jonas var, han höll utkik.
Ja, men det var min roll, alltså, jag vet det. För att jag var oftast med och var verkligen utkiket.
Ja.
Så bara, grabbar, nu är det dags att chilla lite.
Ja. Men det är nice, för det behöver man ju. Ja. Så var jag och en annan snubbe som skulle upp och vi skulle göra en stor, vi hade liksom skissat upp vad vi skulle göra. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle skriva. Men det skulle vara stort.
Mm.
Och sen var vi astaggade så här. Så bara, skulle vi hålla på med de jävla kannorna? Skiten funkar inte. Så vi fick ju panik.
Ja.
Vad fan?
Tiden rinner liksom.
Och tiden rinner. Och vi står där bara, det går inte så här. Och till slut så hittar vi då en cap som är som inte är rund på samma sätt. Som är bara, det är så oftast fat caps.
Just det.
Som är bara en liten pinne som sticker ner. Och då funkar det ju. Och vi fattar inte varför den funkar med ingen annan. Men i alla fall så står vi där och drar upp den här stora jävla målningen. Det kommer jag ihåg. Oh, det var nice. Sånt, fan, jag blir sugen på att göra det. Alltså, för att det men adrenalinet, det, man gör det för adrenalinet. Men också, jag kommer ihåg, för att på väg till skolan så kunde man se den. Så att det var ju när man åkte förbi med bussen där, så var det där drar vi.
Ja.
Var jävligt coolt.
Ja, men det där, sådana grejer kommer jag ihåg, just att man visste var de kom ifrån. Liksom.
Ja, verkligen. Nej, men det, ja, precis. Nej, alltså, jag kommer ihåg... Ja, vi hade varit, jag och Kulan, som jag berättade, så satt ju vi jävligt mycket hemma hos antingen mig eller Ville och skissade.
Mm-hmm.
Och lyssnade på hiphop och hade det gött. Och då hade vi, alltså jag satt ju och skissade hela tiden under det här året, liksom, den här sommaren framförallt. Och så hade jag hängt upp grejer i mitt rum och liksom, jag hade ju så en...
Du hade en tag.
En tag. Som, alltså den var ju, för mina föräldrar, så de visste ju exakt vad det var eftersom att jag hade det upphängt överallt. Liksom.
Mm. Ja, det kommer jag ihåg, din alltså tagging.
Sen fick vi, jag och Villa, den geniala idén att vi skulle gå ut. Vi satt hemma hos mig så någon helg, sent på kvällen, på natten kanske.
Mm.
Och fick den geniala idén att vi skulle gå iväg och graffa i området.
Men det var också en av de första gångerna.
Så ja, det var absolut, jag tror att det kanske var helt allt den första gången som vi skulle göra det.
Nej, jag tror att jag... Ja, det kanske var den absolut
alltså,
första.
Typ,
men
alltså,
det var en av de första gångerna.
För då var det också... Då vet jag att vi hade stulit...
Hade vi gjort det? Det kommer inte jag ihåg.
Det hade vi gjort.
Vi hade baxat...
Vi hade snott färgen. Så att det var ju någon bilaxfärg eller något sånt.
Uh-huh.
Bit, liksom. Ja. Men då går vi bara en bit. Och sen så börjar vi dra upp... Jag gjorde en och Ville gjorde en. Och sen så kommer vi tillbaka...
Men hur mycket färg som helst på fingrarna?
Hur mycket färg som helst på fingrarna och sätter oss, du vet. Och så inser jag bara... Fuck, vänta. Det där är inte så bra. Mina föräldrar kommer ju se den här.
Ja, de tog den vägen på väg till jobbet.
Ja, varje dag.
Varje dag.
Jag inser, fan, de kommer ju se det här och de vet ju exakt vilken tag jag har. Så jävla korkat. Så då, du vet, jag får ju stresspåslag alltså. Och börjar ju noja upp mig liksom, och jag sa här, fan, vi måste gå tillbaka och vi måste få bort det på
den här. Ja, vi måste få bort det. Jag försöker förklara för dem, bara, vi kan inte få bort det.
Det går inte att få bort det liksom.
Det här var poängen, det går inte att få bort bara.
Ja. Så att vi, du vet, vi sitter där och jag sitter och psykosar ett tag till och sen är vi så här, vi måste dra och måla över den.
Ja, då ändrade vi bokstäverna.
Ja, alltså, exakt. Ah, så vi drar ju dit och bara ändrar om bokstäverna, alltså lägger till så att det ser ut som en annan. Det är så jävla knas alltså.
Det där med färg på fingrarna också kommer jag ihåg. Det var ju ett problem för många av dem som var aktiva målare då, att de alltid var väldigt kladdiga på fingrarna.
Alltså det var ju, jag har ett jävligt starkt minne om någon gång som vi hade...
Ja, så kom polisen.
Ja, exakt. Ja. Vi hade målat på ett ställe. Både jag och Ville. Och sen så...
Satt oss i busshållplatsen?
Nej. Alltså, vi står där och målar.
Aha.
Och så ser vi hur polisen kör in precis där bredvid. Så att jag springer... Vi båda springer. Alltså, vi var flera också. Men jag springer rätt in i skogen.
Aha.
Och du springer någon annanstans. Liksom,
ja, just det.
Jag springer alltså in i skogen. Ganska långt in och bara lägger mig ner och gömmer mig typ under en buske. Och jag, du vet, hör du, alltså poliserna, alltså, de går runt där i skogen, du vet, och jag ligger stäckert still där i, alltså, över en timme. Och du hade ju, du sprang ju bara någonstans. Långt, långt bort, satte dig på en busshållplats.
Ja, just det. För jag vet inte, då var det jag då. För då satte jag mig i busshållplatsen och tänkte, fuck, jag har massa färg på fingrarna. Och så satt jag och började ta bort det.
Exakt.
Allt vad jag kunde liksom. Och sen precis när jag verkligen sa, okej, men nu ser det ändå bra ut. Då kommer en polisbil förbi och stannar. Och säger, tjena, vad du hittar på liksom. Och jag tänker bara, fuck. Liksom, så här, för jag kollade på mina händer också. Och sen såg de att jag inte hade någon färg. Och var lite så här, okej. För de hade ingen bevis heller.
Nej.
Men hade jag suttit där med mina händer fyllda med färg så hade det hade torskat.
Nej, det är fan en av de läskigaste.
Jo, men det var ju verkligen så. Alltså, många... Man ville kolla på händerna alltså så, för att se om någon hade gjort något.
Ja, det var inte ett giveaway liksom.
Ja, men i skolan så, om det hade åkt upp någon graffgrej, då kunde ju lärarna gå runt och kolla på folks händer.
Ja, exakt.
Kommer jag ihåg som en sån.
Man var ju stekt som inte hade handskar liksom.
Nej, precis. Ja, det var ju revolutionerande när man insåg.
Man kan ha handskar, ja.
Kan ha det.
Men fan, jag kommer ihåg också, vilket var konstigt, för då var vi typ så här 14-15 och höll på med det där.
Mm.
Kanske lite 16. Men sen slutade vi hålla på med graff. Och sen när jag var 19, 18, jag vet att jag hade bil igen. Då tänkte jag, nu ska jag börja graffa igen. För jag kommer ihåg att min polare sa, bara, jag tror du också, Jonsson, bara, men det är inte konstigt att du börjar nu. Liksom. Nu är du ju gammal. Liksom.
Ja, exakt.
Du är inte
lika busigt
längre. Nu är du faktiskt alltså, olaglig på ett helt annat sätt.
Uh-huh.
Men då fick jag fan, bara, nu ska jag börja graffa. Och då var det jag och en annan snubbe som drog iväg. Men jag kommer ihåg, det var så jävla oskyldigt. För att problemet jag verkligen tänkte och hade, det var det på... Det finns för lite lagliga ställen man kan graffa. För jag vill inte ens graffa olagligt då. Jag vill bara ha någonstans, något ställe att graffa på. Ja. Och då kan man ju köra upp någon sån här plywood-grej. Men det är inte samma sak. Nej. Överhuvudtaget som att köra på en liksom betongvägg. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Så då tänkte jag så här, okej, då ska vi graffa. Och då ville vi göra någon så fin stor målning så här då. Alltså för att det är fint och...
Ja, men för att det är nice.
För liksom. Att det är roligt att måla liksom. Ja. Och då tänkte vi så här, okej, då måste vi typ göra olagligt. Men vi tar ett ställe där ingen är. För då är det så här, då kommer vi inte torska. Så vi tog istället bara långt bort utav helvete under en bro där det typ, ja, ligger helt öde.
Ja. Mm. Mitt ute i skogen.
Mitt ute i skogen.
Alltså nästan.
Ja, men problemet var att jag hade tagit bilen dit. Så jag hade tagit bilen dit. Jag ställde den precis bredvid också. För jag tänkte att alltså, det kommer inte komma någon. För det är ingen här. Jo. Så vi hade beställt oss. Och precis, jag kanske kört i 5 minuter så här. Och sen kommer ett äldre par förbi med sin hund går så här.
Ja.
Och jag bara säger till min polare, bara släpp kannorna, nu drar vi så här. Och då, men då och får vi panik så vi springer upp i skogen. Och när vi är uppe i skogen så tänker jag bara, fuck, min bil står där.
Ja, du tänkte fortfarande att du var på fri fot som när du var alltså 15 där.
Ja, och det sjuka var då hade de gått förbi bilen och sen hade de fotat reggplåten och hade fotat att det låg kannor i alltså, passagerarsätet.
Nej.
Alltså, då, så jävla dumt.
Ah, just, ja, jag kommer ihåg det.
Men vad hände då?
Jo, det sjuka var då. Och sen så var vi där och de drog iväg och så satte med bilen och taggade bort liksom. Och sen så kanske typ så en vecka senare, då hade de skrivit ett brev till min farsa, för de hade satt farsans namn på adressen. Ja. På en jävla vänster grej. Och där hade de skrivit så här, bara, vi tror nog inte att det är du som har gjort det här, utan det är nog din son liksom.
Ja.
Som har utfört det här dådet. Och skrivit ganska långt så här. Så jag tänkte bara, fuck, det här får han aldrig se.
Nej, nej.
Men, och då ville de egentligen att, för de hade någon promenad som de gick där och ville att vi skulle ta bort det. Så att då drog jag min polare, drog tillbaka dit och försökte att tvätta bort det. Men så sa det till farsan också, vad som hade hänt liksom. Så att jag tror att de ringde honom sen. Och då visste han ändå vad jag hade gjort. Ja. Ja, då var han lugn.
Ja. Men fick ni bort det då?
Ja.
Hyfsat eller?
Hyfsat lite. Bra. Ja, men, jo, men vi fick
ändå,
köpte en skitstark medel stod det och höll på liksom. Mm. Men vi fick bort det ganska bra.
Ja,
det kommer jag ihåg. Det var ju också vissa sådana där incidenter när någon hade graffat. Så såg man ju att de stod där och skrubbade sen.
Ja.
Alltså nästa rast liksom.
Ja, i skolan. Ja,
ja, skolan. I skolan.
Ja. 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 Ja, det är i och för sig jävligt. Det är lustigt alltså. Står du och tvättar bort sina synder.
Ja, det är fint på något sätt. Ja. Men fan vad jag blir asugen på graffa nu också. Men jag gillar ändå så här graffiti-community, det är något som talar för mig också, som jag verkligen höll med om och håller med om än idag. Det är ju det där, så vem ska få bestämma vad någon ska få liksom lägga upp sin konst.
Mm.
För det är ju lite mot, det är mot reklam också. Alltså det är helt okej att du spelar upp, du vet, så här, en hel perrong reklam som du är tvungen att kolla på.
Ja.
Och det går ju mot det lite då. Att visa så här, alltså ingen kan säga till mig vad jag får ha konst.
Ja,
och,
ja precis. Nej, precis. Det är ju ett långfinger åt staten.
Ja, men så är det.
Ja, men det var ju liksom den viben i det kulturen också.
Mm.
Att det var liksom såna outsiders,
ja, exakt. På,
utanför samhället.
Ja, ja verkligen. Alltså jag skulle tycka det var så jävla intressant att veta vilka de här personerna är.
Mm, och prata mer om
jag har ju, det. Är,
det vore ask nice att snacka om.
Jag har ju träffat en...
Klister Peter.
Ja, Klister Peter bland annat. Aha, så. Aha. Ja, jag träffade på en efterfest. Klister Peter, för er som lyssnar, det är alltså han som... ni som bor i Stockholm vet garanterat vem det här är. Det är den här vita rådjurshuvudet som är liksom... Och de brukar... Jag tror nästan aldrig de är graffade, utan det är ju alltså... De är upptapetserade. Alltså, och de här vita rådjurshuvudena, de ser man ju överallt i Stockholm. Och har gjort alltså sen...
Ja, hur länge som helst.
Ja, alltså sen 20 år tillbaka liksom.
Det brukar vara så bakom... så stoppskyltar eller stora finns ju.
Ja, på containrar och sådana här grejer. Och han träffade jag på en efterfest. Och då träffade jag också en stor graffare. Jag kanske inte ska säga
vem.
Ja, men en från FY träffade jag då. Som var...
De är coola.
Ja, men det var jävligt intressant, för det var en jävligt var en jävligt normal person liksom.
Var det det?
Ja. Ja, det kände jag.
Ja, för man tänker
alltså ändå. Det var ju lite så... skojare liksom.
Ja, jo. Och sen var lite... Men ändå, vadå? Det skulle inte förvåna mig om vissa av dem där har liksom kostym och går runt med portfölj på dagarna.
Mm, kanske. Det känns så jävla långt ifrån dock, egentligen.
Men på något sätt, ja, men det kanske är så här, det kanske är det de vill måla upp. Alltså att, att, för det hade varit jävligt coolt, för att man jobbar på ett kontorsjobb och sen går man och graffar på kvällen liksom.
Mm. Ja, exakt.
Men de lever nog relativt normala liv liksom. Alltså utöver det, kanske inte just kontor, men nej. Alltså anständiga.
Ja, nej, verkligen. Nej, men det är ju en fascinerande kultur, men som man inte, det känns man inte blir exponerad för så mycket längre liksom.
Nej, så här, tåg och sånt ser man ju väldigt sällan.
Ja, men det, jag tror att de skrubbar av det där direkt.
Ja, alltså, och sen har den säkerheten är så jävla hög också.
Mm, ja, men så är det nog också.
Ja. Ja, precis, för tågen just.
Ja.
Och de, alltså de platserna där det brukade vara exponerat liksom så.
Ja.
De är inte lika tillgängliga längre.
Nej, exakt.
Nej, för att jag, eller jag kollade på det just här när det kommer till anmäld skadegörelse liksom.
Mm.
Hur det har sett ut med tiden. Så då, alltså runt 2012 och den eran, då var det runt 50 000 anmälda klotterskadegörelser. Specifikt för klotter.
Men i Sverige då, eller?
Ja, i Sverige alltså. Men om man kollar då, alltså nu i 2021, senaste siffrorna, så är det, då är det över 110 000.
Oj!
Så att det har ju verkligen ökat där. Ja, om man kollar på de siffrorna specifikt, ja, när det kommer till klotter. Jag vet, alltså,
men var det där skadegörelse eller var det klotter specifikt?
Anmäld skadegörelse som är klotter då.
Som är klotter,
ja.
Okay.
Jag vet inte, det kanske är så. Men ja, det känns bara inte som att det är samma.
Jo, men det kan nog fan vara att klotter just har ökat. Men alltså att du ser en målning.
Mm, ja, den typen av liksom.
Ja,
att ja men de kallar ju allt för klotter.
Ja, jo.
Är det så?
Ja, ja. Ja. Alltså klotter, det är det.
Ja, det kommer inte stå
Det är väl inget, liksom. Alltså inga graffare kallar ju det för klotter. Klotter är ju liksom ett skällsord så för...
Jo, men vissa, när man går ut om man går ut och bombar så går man ut och klottrar.
Ja,
klottrar kan också vara något fint tycker jag, men
ja, kanske, men jag tror alltså klotter är ju mer ett så, det är ju ett sätt att lite så förnedra konsten,
ja, ja,
så.
Ja, men verkligen, och hålla det liksom, nej, det här ska vi inte ha.
Nej.
Det vill vi inte ha så.
Men det make sense att det har ökat tycker jag ändå, för att eller vet jag inte varför det skulle make sense egentligen.
Nej, men jag vet inte, jag tror bara inte kanske att, jag tror inte jag har ögonen öppna för det på samma sätt längre. Alltså för förut, under de åren, då var jag ju så jävla intresserad av det. Då var ju så, jag tyckte det var intressant det här snacket om vilka crews som var var och, alltså det var, man var ju så bara, ah, just det, ja, de här är ju runt Nacka och liksom, de här är ute på Gröna och sådär.
Men det är jag tycker ändå det är tråkigt. Fast, särskilt så större målningar, pieces, alltså där man lägger ner lite tid och energi i. Inte så throw, för du vet, det finns ju massa olika benämningar och grejer hur man kan kalla det där. Men alltså tänk en målning som verkligen är liksom
en fin
konst. Installation.
Ja.
Det är så tråkigt att det är så jävla förbjudet. För det alltså om man kollar typ så här Barcelona till exempel, där om hur mycket jävla...
Med Kreuzberg i Berlin liksom.
Ja, det är fan coolt.
Alltså, ja, det är verkligen.
Varför, alltså, särskilt du vet, när det är en grå, tråkig byggnad, då färg där liksom, tycker jag att det finnar upp jättemycket.
Ja.
Och sen kan man väl tycka lite vad man vill om liksom, så här, klotter med
tags
och grejer.
Ja, men tags på bussen liksom. Ja. Så.
Det är väl lite mer, det är det folk tänker tror jag när de tänker på graffiti.
Ja, exakt. Och det, men det där var inte, för att jag kommer ihåg i den åldern så tyckte jag att tags var jävligt, jag var fascinerad av tags också.
Ja, men jag tycker fortfarande det är coolt.
Alltså. Ja, men det kan jag också vara, men alltså, det är bara att jag reflekterar inte över det längre liksom.
Men så fort man börjar skriva, göra en liten tag, då kommer man börja märka, oh, det var en annan.
Ja, exakt, blir, men att du vet, man håller koll på en,
alltså, vad som är gömd community på något
alltså,
sätt.
Det blev ju, alltså jag kommer ihåg att min hjärna var så, du vet, jag bara kollade på, jag gick runt och kollade på tags hela tiden och bara, ah, där är den, där är den, där är den, där är den. Och alltså såhär, vissa har ju jävligt snygga tags också.
Mm.
Alltså såhär, som man ändå, det är liksom, ja men jag vet inte, någonting som tilltalar mig med det.
Ja, men det var ju verkligen som små pusselbitar som de spred ut.
Ja, exakt. Alltså, man går och kissar på sitt revir.
Ja, men det är väl lite så.
Alltså det är ju, jag tycker det är fascinerande när man ser på det utifrån ett perspektiv som inte är att det bara liksom är någon som liksom
vandaliserar.
Ja, men vandaliserar, exakt, utan att man, om man ser det från det perspektivet, så är det blir en helt annan grej liksom.
Ja. Men plus jag tror att det är ganska mänskligt beteende. Alltså jag tror att det finns nog en stor anledning till varför liksom så här graffiti communityt och klotter och tags och grejer har kommit till. Alltså om man bara kollar så när vi var grottmänniskor, då höll vi på och ritade i grottor och ville oss, alltså,
ja,
göra oss sedda.
Sig så.
Ja. Här har jag funnits, kissa på sitt revir. Jag tror att det är ganska, dumpa din pojkvän.
Ja.
Det är också en tag. Som man, det är ganska roligt. Det
är det en tag?
Mm, jag tror det började som en tag. Mm. Någon sprang runt och skrev dumpa din pojkvän lite överallt. Mm. Får en att tänka till.
Dumpa liksom. Din kille tror jag.
Dumpa din kille kanske. Ja, det kanske är. Men så man kan göra sådana grejer också.
Ja, budskap liksom.
För er som lyssnar nu. Så...
Ut och bomba.
Ja, bomba hjärnet nu.
Ja.
Men nu måste vi stänga igen kiosken här.
Ja, nu har vi kanske snackat ihjäl oss snart.
Snackat ihjäl oss lite. Och som vanligt nu då, så fortsätter podden på vår Patreon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det gör den. Så att är ni sugna på att lyssna vidare på när vi snackar skit, så kan ni gå in där. Eller så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Ja.
Gör
vi.
Puss och kram. Puss, puss. Jag älskar er. Hej då.
Hej.